Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna igen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Mm. Du säger det igen, tänk om någon är ny då?
Ja, hej och alla är hjärtligt välkomna.
Ja, alla är välkomna, ja. Nya som gamla.
Mm. Du, är läget då?
Det är bra med mig, nu är det bra. Du vet, när vi, precis innan vi spelar in så är den vanligaste frågan man får från ljudtekniken är alltid så här: vad åt du till frukost? Mm. Därför att det får människor att säga någonting, för om man bara säger säg något, då vet man inte vad man ska säga. Så fråga mig nu.
Vad åt du till frukost då?
Du, så här är det. Jag håller på med ett nytt system nu. Jag har skaffat mig en så här dietist, kostcoach, som nu har lagt upp något program. För jag blir ju bara tjockare och tjockare. Min gamla strategi med att äta en gång om dagen verkar inte funka. Så nu kör jag shakes. Högt och lågt, och det är broccoli och det är spenat och det är avokado och det är någon typ av specialproteinpulver så, och det är någon bär och grejer så här. Ja, det är någon grön smet, ganska gott, ingen fara. Jag har skaffat en ny mixer, allt det där liksom bara för att det ska funka smidigt. Har du gjort matpaket så jag har en i frysen som jag tar ut.
Är det bra drag i mixern?
Ja, det är en Electrolux Kjolhoppsan, hejsan, men jag har tagit den som är vit för att den måste stå framme. Så den får inte ta för mycket plats visuellt. Nej. Du vet hur jag har i mitt kök. Mitt kök är ju vardagsrummet. Liksom.
Ja, jag fattar.
Ja, nåväl. Så, och sen inser jag nu när jag har gjort det ett par veckor att man är inte så smart på morgonen. Så jag står ofta på morgonen och kollar. Alltså står i 2 minuter och tittar på mixern. Och sen inser jag, det här är ju så här gubbeteende. Som att kolla upp när äggvattnet kokar liksom, eller när färg torkar.
Ja, men det är väl lite fascination i början.
Ja,
när det där,
ja, jag bara kände att det här måste gå att effektivisera på morgonen. Så att jag satte på mixen, går in i badrummet och passar på att göra lite toalettbestyr. Kommer ut igen. Då har locket, för första gången jag har gjort detta. Det ser ut som en vegetarian har kräkts i hela mitt kök. Det är bara sprutat spenat och broccoli. Högt och lågt. Och Andrea jobbar hemma och kommer ut. Hon bara tittar, du vet, på det där sättet som att hon mår så fysiskt, alltså hon älskade att ha barn när vi hade småbarn, utom kladd. Hon kunde inte sitta med vid bordet när Primus åt för att hon tyckte det var så äckligt med kladd. Så jag bara tänkte så här, nu exploderar hon. Men det var så illa, så hon bara iskallt bara vänder sig bort och är typ tyst i 10 minuter. Hon adresserar inte detta, så jag hinner börja torka av det värsta.
Men kommer hon gående med en trasa då? Eller känner hon att
nej,
hon antar rätt?
Nej, hon är bara så här, det som hon går in i någon sån här kokongläge och bara och så får jag liksom jobba bort detta. Så att, nu är det rent mitt kök, men jag åt till frukost en halv.
En shake. Halv, ja, just det.
Ja. Ja, resten torkade jag bort från väggarna.
Jag har en liknande här. För några veckor sedan så skulle jag byggt till vedboden nere på landet. Och för att inte de här stommarna, när man sen lägger själva panelen så vill man inte ha stommarna innanför. Det är ju så här mellanrum för att det ska fläkta i vedboden, så det är inte tät liksom. Utan, men då vill man att de här reglarna, det är mycket svårare att måla dem efteråt så att säga.
Ja.
För då får man ju sticka in penseln emellan.
Du vill inte att det ska skina igenom lite.
Nej, och det tar
sån
tid. Det är mycket bättre att bara stryka på det där, fast det var kallt. Så jag fort som 17, det var några plusgrader, in i bastun som ofta tycks bli ett förråd. Och mycket riktigt, där stod färgburken. Och sen så tänkte jag, det bästa sättet att få den här, det är att skaka den. Så jag ställde mig och skakade och var med ungefär om samma sak. Jag märkte inte att den läckte på ett ställe. Så jag hade röd farlig färg runt om i badrummet då.
Oj då.
Men jag hann ju se det, och det var inte så illa. Men,
badrummet var i rätt rum ändå.
Ja, det var det.
Som
ändå
lite avspolningsbart.
Det var bara till att spola.
Vi kanske får anledning att prata med veckans gäst om det där med hur ofta en bastu egentligen är en bastu. För jag tror det bara är det när man tar mäkla bilderna typ. Det är väl typ då.
Och badrum, hur viktigt är badrummen, tänker jag också, egentligen. Det finns många frågor, och för er som nu, vi vet ju att ni är många där ute som, man får säga, knarkar den här gästens verksamhet.
Det här är faktiskt någonting, en av de sakerna, det är okej att säga att man knarkar på något sätt, att det är liksom accepterat.
Ja, det är väl det enda man kan säga, att man får vara en hemnätknarkare.
Har ni några andra förslag? Skicka förslag till Charlie och Mattias. Vad kan man få knarkar av som folk tycker är ja, positivt väntar, men ändå så här neutralt liksom.
@gmail.com.
Ja, just det.
Och så måste vi fullföra det.
Ah, ja, jag tänker. Det. Men du har ju bara gjort den här podden för återkommande lyssnare, så det vet ju folk.
Så nu säger vi varmt välkommen till PR-chefen för Hemnet i Sverige, Staffan Tell.
Tack så mycket.
Kul välkommen. Ja, vad kul att du ville komma till oss. Det är ju minst sagt aktuellt nu att prata om bostäder.
Det kan man verkligen säga.
Blir det någonsin oaktuellt? När du går på middagar och berättar vad du gör, får du frågor då eller vänder de sig bort?
Nej, men det är ju alltid, det är väl som om man är läkare också. Tänker, ingen jämförelse i övrigt så, men det är ju någonting folk gillar att prata om. Hälsa, bostadsmarknad så. Det är väldigt naturligt. Och sen så, som ni är inne på, så har vi haft en ja, ovanligt händelserik och delvis dramatisk marknad här senaste, i princip 2-3 åren då. Först har det varit pandemi och så har det blivit inflation och krig och elände. Så att, ja, det är mycket som händer.
Ja, men vi vill prata massor om det här med marknaden. Mm. Men jag tänker, innan vi går dit så ska jag sugen på att höra, hur blev Hemnet Hemnet? För jag var ju fastighetsmäklare när detta begav sig. Och det vet ju kanske inte den som sitter och lyssnar som inte har varit fastighetsmäklare. Men kan jag berätta, då köpte man radannonser i Dagens Nyheter. Och det var i alla fall i Stockholm där jag var. Så satt man och försökte lista ut hur kort kan jag skriva balkong så det fortfarande blir förståeligt. För man kostade liksom ganska många hundra per millimeter man köpte. Och sen var det liksom i,
just
på
det, det var
helgerna,
ju spalt gånger millimeter. Ja, en tidning vi uppdelade på 5 sidor, eller 5 spalter på en sida ungefär.
Ja, jag tror att DN hade fler än 5 spalter.
Ja, det kanske man hade. Men bara så ni förstår principen.
Ja. Så det köpte man. Och sen var det så att människor satt på lördagar och så tittade man bostadsrätter Södermalm. Jag tror var det på lördagar eller söndagar, skitsamma. Det var i alla fall en dag i veckan. Då var allt som var till salu var i det området, det liksom det var där. Var man inte där, då fanns man inte. Och så stod det att det var visning klockan 3 och så gick folk dit vad det var. Sen började det hända någonting som hette Hemnet. Det här pågår tror jag ungefär samtidigt som vi har en dator på kontoret som vi liksom går in, som är uppkopplad till internet, som är liksom internetrummet fortfarande. Men där någonstans hände någonting och sen tog det bara några år och sen var Hemnet, för de som lyssnar tror jag många är, lika självklart som att det är klart man har en mikro hemma eller liksom sådana saker. Det är klart att den finns på Hemnet.
Ja, man undrar om någon överhuvudtaget säljer en bostad utan att finnas på Hemnet. Alltså det, ja, det är klart. Det finns ju några andra tjänster.
Så det här är liksom vad vi har sett från utsidan. Men du som är på insidan, hur började idén? Hur hamnade vi här? Liksom?
Ja, men behöver ni ens skärpa er på jobbet? Ja. Ni kan väl bara sitta och kanske säga, ja, jag kommer till oss. Ni kan väl fika lite och ta det lugnt.
PR-chef på Hemnet ska jag vara. Det behövs ju ingenting.
Ja, det måste ju vara helt...
Som världens enklaste jobb.
Det är ett väldigt kul och spännande jobb.
Behöver göra
vi fikar i och för sig, men vi jobbar på också.
Uh-huh.
Nej, men om man återgår till grundfrågan där om starten, så var det då 98 som Hemnet grundades. Samma år som Google för övrigt.
Mm.
Så att, ja,
det var tidigt.
Det var ganska tidigt.
Men jämfört med Google har det ju gått jättedåligt för er.
Precis. Nej, men så internet är ju några år gammalt där. Och man ser ju att internet håller på att bli en grej. Och då är det en mäklare som registrerar det här. Och sen så från början är det Mäklarförbunden och DN och GP som är inne och kanske hjälper till med det tekniska. Så att man kan säga att det är ett branschinitiativ från början då, som växer.
Men vem
fram.
Äger Hemnet när det här börjar då? Är det alltså ägs av en mäklare här, säger du, eller ägs det?
Nej, det ägs av branschförbunden.
Av Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet.
Och sen, precis, och sen så kommer även Fastighetsbyrån och Svensk Fast in också.
Som är liksom två stora kedjor vid den här tiden och som fortfarande precis. Är stora. Ja.
Mm. Så att man har en branschrepresentation kan man säga.
Mm.
Och syftet med det här är ju att man ska ha en internetkanal och komma ut på nätet helt enkelt med annonser. Så, att, så drar det igång. Och där finns det väl ett ganska tydligt, man säger på engelska, first mover advantage, liksom att man är först, eller tidig i alla fall. Det fanns en annan sajt då också, ungefär samtidigt. Men man är tidig med att etablera sig.
Är det Bovision det? Eller?
Ja, de fanns där. Och det är möjligt att de faktiskt var något tidigare också. Låt det vara osagt. Men man är tidig i alla fall. Och då skapar man ju liksom en det man kallar för nätverkseffekter, när man har liksom, man lägger till användarna undan för undan och man har innehållet. Och varje ny användare och varje ny bostadsannons liksom gör ju det här nätverket mer och mer värdefullt. Och sen utifrån det har man en ganska stark position då.
Men om det är ett branschinitiativ, vad var branschens vision när man, alltså finns det kvar någonting att säga om? vad man tänkte. Tänkte man att det skulle bli det blev? För det måste ju varit en otrolig intäktsbortfall för de här annonsbilagorna förstås. Som inte har liksom, den cashen har ju inte kommit tillbaka. Man kan tänkte säga, man, det är jävligt dyrt med DN-annonser. Nu hittar vi ett alternativ när vi når kunden direkt. Eller var det bara, internet verkar fräscht. Låt oss se vad som händer.
Men det fanns väl säkert tankar. Det är svårt att veta exakt hur man tänkte. Men jag kan se att man såg det som viktigt att ha en egen kanal när man såg att internet skulle bli stort. Så att säga. Så att man tyckte att det var viktigt att satsa på det. Sen under de första 10 åren, då hade man ju i princip inga intäktskällor. Sen 2008-2009 där, då började man en mer, vad ska man säga, kommersiell resa där man började med annonsering, alltså reklamannonsering då. Och sen så 2013 så började man ta betalt för själva annonserna. Så att,
men det är fortfarande så, man måste vara en registrerad mäklare för att få annonsera hos er.
Ja.
Mm. Varför är det så?
Det är en kvalitetsfråga skulle jag säga. Alltså då vet man att det finns en mäklare bakom affären som förmedlar affären. Som borgar för säkerhet, trygghet och kvalitet. Jag skulle vilja säga det att svenska mäklare står ju för en väldigt prisvärd och högkvalitativ tjänst. Om man jämför med hur bostadsaffärer går till runt om i världen där man har en notarie. Men det är ett helt annat förfarande där mäklaren kanske har en mindre jobb. Men man är ju högutbildad som mäklare i Sverige, och tittar man på de bostadsannonser som svenska mäklare producerar så är ju de ofta väldigt, väldigt fina. Alltså man kan ju ta de här bilderna från bostadsannonserna och sätta dem i princip vilken inredningstidning som helst. Och så ser det inte heller ut på alla marknader runt om i världen. Så att,
och det har ju varit en förutsättning. Men
hur är det för ditt jobb då som PR? Hur, om du har gjort ett toppenjobb, är det att du har syns mycket, att ni har haft många klick på sidan eller vad? Vad är gott då? Liksom? Alltså, vad är bra för er?
Men någonting som är viktigt för oss, det är ju att marknaden är så väl informerad som möjligt. Så det är någonting som jag har pysslat, jag har varit på Hemnet i 10 år nu. Så det har jag pysslat mycket med, att se till att vi har så bra statistik som möjligt tillgänglig. För att det som marknaden inte gillar, det är ju osäkerhet. Så att, och det kan ju liksom låsa upp marknaden. Lite det som vi ser nu faktiskt. Så det har jag jobbat ganska mycket med. Sen så handlar ju mitt jobb om att profilera och stärka Hemnets varumärke.
Men det hände väl något för några år sedan också, att man fick betala som när man sålde lägenhet, va, eller vad man köpte, sålde. Så kom en separat faktura plötsligt från Hemnet. Innan så ingick det liksom med mäklarna att man fick Hemnet-annonsen. Och sen så rätt vad det var så fick man en separat faktura.
Ja, det var 2013 där som jag nämnde, då började vi ta betalt. Så innan hade det inte utgått någon
kostnad. Förutom annonser då, men 2013 då började ni ta betalt av
bostadssäljaren
också. Precis.
Vilket jag kan uppleva är konstigt, om jag personligen tycker jag det. Om jag anlitar en bilhandlare för att sälja min bil och han tar 15% på det, ska jag betala värmen i uppvärmningslokalen, ska jag betala elen som lyser upp i bilen? Alltså Hemnet är ju deras marknadsplats. Jag tycker ju rimligtvis att mäklaren borde betala för sin egen annonsering. Dessutom är det ju en annonsering där mäklaren står med bild och säger så här: låt mig sälja ditt nästa objekt och grejer. Tycker det är lite fult att man tar 150 000 av mig, sen ska dessutom betala företagets annonsering. Men det är väl för att mäklarna, det är väl inte din affär, det är väl mäklarna.
Vad
tycker du själv om det?
Nej, men jag tycker att alltså det som vi har jobbat och fokuserat mycket med dem sen vi började ta betalt, det är ju att det ska bli en mer flexibel prismodell. Från början fanns det ju bara en typ av annons, och idag så finns det flera olika annonspaket och plus och premium också, utöver det som vi kallar för bas. Och det kan väl jag tycka att det är bra att det är tydligt för säljaren vad som ingår i de här paketen och hur mycket man vill investera i sin marknadsföring. Så.
Jo, men ska verkligen säljaren lista ut det? Om jag tar in en mäklare, är väl det bland annat för att han ska vara expert på att just marknadsföra och sälja objektet?
Eller? Absolut, det kan ju vara bra.
Annars kan jag bara ta in familjens jurist som skriver papperna. Det är väl själva sälj- och marknadsarbetet är väl delvis därför vi har procent på affären.
Absolut, nej, men det är ju bra att ha en dialog, tror jag, med mäklaren så att man liksom kommer fram till.
Ja, jag tänkte säga, det kan man säga, du får ta den där kostnaden.
Ja, det tycker jag.
För de säger ju så här, vi tyvärr, som säljer, vi kan inte göra någonting åt det. Ja, för så sa de nämligen, jag sålde någonting 2013-14 där någonstans. Och då var argumentet från mäklaren att sorry, vi kan inte göra någonting åt det här för att det är Hemnets nya regler och det är de. Alltså de hängde ju ut er som att det var inte deras problem. Men då sa jag att ja, men då visst, ta den där, men då tar vi bort en procent på din kommission liksom. Men
är det den, så? Är det era ansvar? Eller så om jag säger till min mäklare, skulle du kunna betala min Hemnet-annons? Då får han inte göra det åt mig för er, eller?
Det vet jag inte om man inte får.
Jo, det får han. Får ju
men jag frågar chefen. Jag vill göra något, men jag menar om de säger det inte, vi kan inte göra något åt det, det är Hemnet.
Nej, just det. Kan ni ställa fakturan till mäklaren istället för till köparen?
Jag tror att den går till... Eller, jag låter det vara osagt faktiskt. Ja, jag är inte helt säker på exakt hur det är.
Nu är vi inte här för att sätta dig i stolen. Men,
nej, men jag har ändå att veta hur det funkar.
Vem jobbar ni åt? Vem äger Hemnet idag?
Ja, nu har vi, det har precis varit en ägarförändring då. Mm. Hemnet blev uppköpt 2016-2017 där i årsskiftet av ett bolag som heter General Atlantic och Sprints. Så två investeringsbolag helt enkelt.
Så mäklarna är inte längre en del av ägarbilden?
De köpte in sig och då var fortfarande de här tidigare ägarna med i bilden. Sen så, idag är det Mäklarsamfundet som är kvar och de är största ägare fortfarande.
Om jag ska vara lite så här konspiratoriskt lagd. Du sa ju att ni tar inte in privata försäljningar därför att man kan inte kvalitetssäkra att det är rätt och snyggt och bra och sånt där. Men från utsidan ser det lite ut som att det är lätt att ställa sig frågan idag, när Hemnet är så effektivt, varför ska jag ha en fastighetsmäklare överhuvudtaget? Jag kan ju lika gärna, vi hade ju en känd person som sa att en apa kan sälja en lägenhet på Södermalm. Det finns ingen svårighet alls. Man sätter ut den på Hemnet, det kommer folk och tittar, man skriver ner buden, det är mer eller mindre klart. Det kan man ifrågasätta. Men man skulle kunna säga att en stor anledning tror jag till att människor väljer en fastighetsmäklare idag är faktiskt därför att det är det enda sättet att komma åt Hemnet. Så att ni är ju liksom ett argument varför jag ska använda en mäklare istället för att sälja själv. Om jag skulle få sätta in en egen annons, då skulle jag gissa att en av era ägare skulle kunna förlora både 20-30% av sin omsättning potentiellt. Den kritiken eller det ifrågasättandet antar jag att det inte är första gången du hör, eller?
Men jag skulle verkligen utmana den bilden.
Kör!
Att det är så enkelt att sälja en bostad. Jag skulle säga att det är en konst att sälja eller förmedla egentligen det man gör. Det är ju säljaren som säljer då, rent tekniskt. Så att min bild efter att ha jobbat på Hemnet i 10 år och jobbat nära mäklarna, det är ju att de gör ett fantastiskt jobb. Att det är en konst att sälja helt enkelt. Och det handlar väldigt mycket om lokalkännedom också. Att känna den egna lokala marknaden så bra som möjligt. Så att jag skulle säga att när man gör affärer för 3-4 miljoner kronor så kan en duktig mäklare ha en väldigt stor påverkan på utfallet och liksom ett positivt utfall. Så att jag ser egentligen bara positiva sidor.
Men känner ni konkurrens då? Så här, vi kan både nämna eller inte nämna varumärken här eller företag, men jag vill
veta att
Blocket
nu,
har ju sin hem, alltså sin mäklare och så här, men
Booli brukar dyka upp i annonser och lite andra grejer.
Men känner ni er hotade? Liksom,
det kan han ju inte säga ja på.
De fick ju inte bara av sig, konstaterar vi. Ni gör ju ett bra jobb också. Mm. Och då måste ni ju ändå vårda ert varumärke hela tiden ligga, som du säger nu. Dels är det viktigt för er att vara väldigt informativa. Men det måste väl också vara viktigt att behålla. Jag menar, ägarna vill väl att det ska gå så bra som möjligt. Och det betyder ju att ni kan sälja så mycket annonser och folk använder er.
Ja, nej, men det finns ju helt klart konkurrenter och Vi tycker det är bra. Liksom. Det håller oss på fötterna, så, eller på tårna ska jag säga. Så att det ser jag egentligen bara som positivt. Sen så har vi liksom tillförsikt i vår position att den är stark. Men man kan ju aldrig liksom luta sig tillbaka.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Mm. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Mm. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här, Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Mm. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag privata affärer, men det fattar jag med .se att det är...
Ja, men det man gör ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/...
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju, jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när jag ska få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe.
Jag skäms ju att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekonton, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får ju bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Lite annan fråga då, men antal klick sådär. Jag menar, märker ni i takt med nu inflation och annat krig, tittar man mer eller mindre, är det något som är tydligt där i statistiken? Hur många klick har ni om dagen på Hemnet i snitt?
Ja, vi har drygt mellan 50 och 60 miljoner beroende på vilken månad och vilket år man kollar på klick per månad.
Går den upp eller går den ner när det är oroliga tider, eller ligger den ganska stabilt? Eller?
Man kan väl säga att under pandemin så var det ju, det var ju en exceptionell period. Då var ju intresset glödhett för bostadsmarknaden. Mm. Nu när marknaden har varit lugnare så kan man väl säga att ja, det har gått tillbaka till mer normala nivåer och har även legat något under. Mm. I och med att det kommer ut färre bostäder på marknaden och marknaden är allmänt lite avkyld. Sådär. Det är lite...
Är det färre då? För jag vet att jag pratar med någon mäklare. Jag har själv anlitat mäklare. Har sett alltså hur bra det kan vara att ha en bra mäklare i ryggen. Så att jag säger inte emot det alls där. Men det vet jag att han sa. Han tittade liksom i princip varje morgon. När han tog frukost.
När han körde sin shake.
När han körde sin shake där. Då ägnade han sig åt att gå in och titta på hur många. Hans område då var Södermalm till exempel. Vi kan in och titta på hur många lägenheter ligger ute på Södermalm nu. Då kunde han se ganska tydligt liksom. Är det klart mindre nu? Är det färre objekt? Är det tydligt?
Nej, det ska man vara tydlig med. Det där är lite knepigt när man beskriver marknaden. Det har alltså kommit ut färre objekt om man tittar de senaste månaderna. Men eftersom det också har sålts färre objekt så har ju liksom utbudet, alltså hur många bostäder som finns ute i varje given tidpunkt, har ju ökat.
Genomsnittlig omsättningshastighet, alltså hur länge de ligger hos er.
Ja, det har ju ökat.
Är det officiella siffror? Kan man liksom gå in och titta på? Lämnar ni någon sån här rapport?
Absolut. Går man in på hemnet.se/statistik så kan man se både då hur mycket som kommer ut på marknaden och hur mycket som finns till salu vid varje given tidpunkt då.
Nu är det inte tänkt att vi ska liksom, du frågade till och med innan, är det någon statistik jag ska förbereda? Och det sa jag ingenting om, så du behöver verkligen inte kunna titta i huvudet, men kan man säga någonting om hur länge ligger ett objekt ute i snitt? Är det exempel på siffror du har i huvudet? Typ?
Ja, alltså ett par, tre veckor brukar det ju vara.
Ja, och vad ligger det på nu då? Ja, tre veckor i
den
snitt?
Tiden har ökat någon vecka skulle jag säga.
Ja, okej, okay. Men inte till det dubbla i alla fall? Eller?
Ja, på sina håll, absolut. Det går betydligt långsammare att sälja bostäder nu. Så att, det är återigen då en viktig förklaring till att utbudet ändå är högre än tidigare. Sen har ju utbudet, ja, vi har sett tendenser till att det börjar minska då.
Men vi har ju sett att räntan har rusat här sista tiden. Blir det tydligt tycker du? Vad känner du? Börjar du bli
orolig? Du sitter ju ändå på en kunskap på bostadsmarknaden som många andra inte gör. Om någon familjemedlem ringer dig eller någon släkting eller god vän och säger
är det köpläge eller säljläge eller inget?
Hur ska jag göra nu? Mm. Vad säger du då?
Nej, men bostadspriserna har ju sjunkit ganska markant om man tittar på ettårsbasis. Något mer på villor än på bostadsrätter. Men det är ganska liksom, tydliga nedgångar över linjen. Och det här börjar ju ungefär i samband med efter kriget annonseras i Ukraina. Men jag skulle inte säga att det är den primära faktorn, utan det är snarare att Riksbanken vänder fot. Vi går från en situation i början av 2022 när Riksbanken säger att vi kommer inte se några höjningar av räntan förrän andra halvåret 2024. Och sen på bara några veckor så byter man fot och säger att nu måste vi höja räntan kraftigt när man ser att inflationen drar iväg. Och det här ändrar ju spelreglerna helt och hållet. Alltså vi har gått från noll ränta till 3% ränta på 9 månader eller något sånt.
Men du pratar om ett ordentligt prisnedgång. När jag går in och tittar på Hemnet, det här är för övrigt en feature som jag uppskattar. Speciellt om man tittar i andra områden. Man kan se hur prisutvecklingen har varit i området. Då kan jag ju se att jag får ju fortfarande då, statistiskt sett lika mycket betalt för min lägenhet som för 2 år sedan. Så att jag menar, det är egentligen pandemiuppgången som nu har försvunnit så att säga. Men om man inte köpte den på spekulation före pandemin, då är det ju inte med självklarhet så att man skulle få mindre om man säljer idag än det var före pandemin. Ja, men det kan ju vara olika från olika situationer och så vidare. Men jag bor i en ganska attraktiv lägenhet i innerstan. Men är du med på vad jag menar? Jag är liksom lite onödigt nojigt om prisuppgång och prisnedgång. Om man mäter det inte i kronor utan i månader istället så blir det något annat. Liksom.
Ja, men jag tycker en jättebra poäng du gör. Och lite som jag var inne på tidigare också, det kanske var pandemiåren som var exceptionella. Mm. Alltså vi är inte tillbaka så långt tillbaka i tiden prismässigt, precis som du är inne på. Och jag menar, ska man bo kvar, bor man i en lägenhet där man ska bo länge eller ett radhus, då har det inte så stor påverkan, utan det är ju de här som kanske hamnat snett då som påverkas. Och så är det alltid i nedgången. Det var samma sak 2017 när marknaden gick ner, att det blir alltid lite extra dramatiskt precis i början, för att då är det människor som har köpt först och ska sälja, och så går marknaden ner 10-15%. Då känns ju det, och det påverkar kalkylen. Mm. Men där vi är nu, då är ju människor mer, ja, det är inte samma oro, därför att man börjar med att sälja. Och så ser man vad man får. Man tittar kanske lite på vad grannen har fått tidigare. Okej, jag kanske får 10% lägre. Kan jag godta det eller inte?
Så att för att man också sannolikt köper 10% billigare än någon annan.
Precis. Och köper man större så har man ju liksom tjänat på det på sätt och vis. Man köper något dyrare.
På börsen är det så. När det är nedgång, då är det ju köpläge. Man Precis. Vill ju köpa när det är botten. Men bostadsmarknaden tänker man oftast inte så. Man har väldigt mycket fokus på vad får jag ut när jag säljer. Liksom. Ja. Att man vill jämföra vad man köpte för. Hur mycket har den gått upp snarare än vad blir mellanskillnaden mellan det nya jag ska skaffa? Ja. Liksom.
Men då kan jag också känna så här, nu får ni båda gärna reflektera här. Men det jag känner spontant, som jag hade tänkt mycket på just inför att vi skulle träffa dig idag. Att bostadsmarknaden är ändå, tack och lov, ändå liksom en köpare och en säljare inblandade. Och där känner jag nu med inflationen att det är ju galet. Vi handlar och handlar och handlar och liksom man får inte bukt på det. Det verkar ju inte ens hjälpa att vi höjer räntorna. Det är bara öses på. Men bostäder är ändå mellan två parter, varför jag känner att det känns ändå som att det där kan reglera sig självt och sköta sig självt. Där vi är nu, som du säger då. Medan som man tittar på matpriserna, där sitter en tredje part, en handlare som inte verkar ta ett skit ansvar, utan bara höjer priserna, bryr sig inte om säsong. Alltså jag är så jävla irriterad.
Handlarna har väl minskat sin marginal på många ställen.
Men de har ju ökat priserna.
Ja, det är klart, men det är inte så, är det med självklarhet, vet vi att de tjänar mer pengar nu?
Det är det jag frågar.
Vi får ta hit Ica och ställa frågor om det.
Nej, men jag bara tänker att håller ni med om att i en bostadsmarknad så är det ändå två parter. I de andra delarna där det inte verkar hjälpa att banken gör saker så är det en tredje part inblandad. De ska ju få ihop det. Jag fattar att de också i sin tur har högre priser. Jag målar inte ut dem som några, men det blir mer komplicerat att förstå.
Jag personligen tycker det är bra att priserna har gått ner. Alltså så länge vi inte utsätts för...
Nu menar du bostadspriserna?
Bostadspriserna. Mm. Alltså så länge vi inte utsätts för några prisras, och det kanske man tycker att det är om man tittar väldigt kortsiktigt procent, men om man räknar i månader så har vi inte gått tillbaka 10 år. Vi har kanske gått tillbaka 2 eller 3 år eller någonting sånt, va? Det tycker jag är rimligt. Jag skulle gärna se att vi har 5 år där prisutvecklingen är egentligen plus minus noll. För vi sitter ju ofta och poddar om hur ska unga komma ut på bostadsmarknaden och så vidare. Har vi mycket inflation nu, betyder det att ingångslönerna kommer bli lite högre efter löneförhandlingar och helt plötsligt blir det lite lättare för unga att komma ut på bostadsmarknaden. Alltså, och de köper inte för 20 miljoner, de kanske köper för 400 000. Eller du vet, så här.
Ja, men jag är helt med.
Ja, men det är väl inte så himla hemskt att du och jag och de flesta andra inte kan bli rika på våra bostäder. Nej, vem hittade på att det skulle vara så?
Men det som är hemskt, ja, tycker jag, som det är ju nu att priserna till exempel har höjts extremt mycket på... Nu är du här för att prata om bostäder, men vill du få tillåta oss spekulera? Jag tänker ändå kul att höra din input på det här. Så är det ju fortfarande så nu att bara häromdagen så slog man ju larm om att i butikerna så har barnmat och blöjor till exempel har ökat lavinartat. Det har aldrig varit så högt. Och det tycker jag då är förjävligt. Jag tycker att liksom ta betalt för cigg, sprit, ja, men alla möjliga saker som man inte måste, godis, läsk, men... Men just det här med matvarorna. Och här kan ju inte riktigt bara konsumenter, alltså här är ju mer parter, det är det jag liksom ute efter. För jag tycker ju precis som du, Charlie, att jag tycker bostadsmarknaden, det är väl inte det här som är problemet just nu.
Liksom. Är det något vi vet av statistik på sig, att bankerna har ju inte minskat sina marginaler när räntan har gått upp. Snarare tvärtom, har SMY ökat sin marginal. Så det vi vet, och vi kanske inte vet om ICA-handlaren skär emellan mer på blöjorna, men vi definitivt vet att banken skär emellan mer på bolånen.
Känner du att det här får ni mycket skit för i bostads...
Nej, men det jag reflekterar är väl, det är väl den här situationen vi har som du beskriver som är jäkligt tuff. Där liksom elpriserna har skenat, matpriserna och nu även räntekostnaderna som... Vi kanske bara har sett början på liksom, att de rullar över. Men det är väl människor som har haft bundna lån som jag själv som ser att nu börjar de rulla över här på rörligt. Mm. Så det är en knepig, tuff situation liksom, för väldigt, väldigt många svenskar. Det går inte
att
komma runt.
Men tycker du att vi är lite så här naiva när vi säger att vi inte tycker att bostadspriserna, att det är okej att de inte behöver... gå upp? Att det kan få lugna ner sig? Eller så?
Jag skulle säga att alltså, bostadsmarknaden är ju... väldigt, väldigt stabil i Sverige. Alltså man jämför med väldigt många andra marknader. Och det beror ju på att den primärt drivs av människors behov av att bo. Det finns väldigt lite spekulation om du jämför med London eller Köpenhamn där du har liksom mycket mer ägarlägenheter och du kanske äger fler. Det är mer som en investering så. Så den svenska marknaden är mycket mer reglerad och så har vi en dysfunktionell hyresmarknad också, vilket gör att du kan inte riktigt bara köra en exit från det egna boendet. Så att den är ju mer stabil. Och det som händer när det blir oroligt och osäkerhet så här, det är att man får en period där köpare och säljare måste liksom enas kring ett nytt prisläge.
Och det verkar gå dåligt just nu då. De här förlängda tiderna tyder ju på att den som säljer tror fortfarande att just min ska jag få toppbetalt för. Och den som köper det... Hallå, det här är ju priserna för 2 år sedan. Det är ingen som vill betala
men det är
idag.
Precis, och det är ju mänsklig natur. Liksom. Säljaren vill ha så mycket som möjligt och köparen vill helst betala inte så mycket. Men det man ser, det är ju vissa tendenser på ändå att marknaden piggar på sig. I februari här nu så var det ganska beskedliga förändring prismässigt. Och det, januari och...
Som att en återhämtning och ser på priserna.
Ja, absolut.
Ja. Har ni utgångspriser eller slutpriser? Alltså hur vet man vilket pris man mäter mot då?
Ja, det är framförallt slutpriser man kan titta på.
Men hur vet du vad slutpriset är?
Ja, det har vi data på.
Så det skriver mäklaren in när man tar bort objektet, säger man?
Ja, man rapporterar in. Så att vi har gedigen slutprisstatistik. Och där kan man se att februari är inte en månad... där det sker liksom så stora säsongsmässiga skiften som kanske januari och juli är, där liksom marknaden kommer igång igen. Utan det var ändå intressant, tyckte jag, att det var... Och så har vi även sett i våra undersökningar när vi frågar vad man tror om prisutvecklingen, att där har det vi kallar för köparbarometern, den har stärkts. Nu försvagades den lite i mars här, men, och det kanske har med ränte- och inflationsutvecklingen att göra. Men det finns ändå tecken på att det finns en spirande optimism. Och det man också ska ta med, apropå att marknaden drivs av behovet av att köpa och sälja, det är ju att både köpare och säljare, när vi frågar dem, det är en ganska stor andel som säger att man måste köpa eller man måste sälja inom en viss tidsrymd. Så man kan avvakta och se lite vad kommer Riksbanken göra här under våren och så. Men förr eller senare så måste man agera. Och då kommer liksom det här nya jämviktspriset att lite, inom citationstecken, tvingas fram.
Ja.
Men vad tror du att det beror på då? Men, som du säger, de här, du har en liten optimism här nu då, februari. Vad tror du, vad kan det bero på?
Jag tror, eller jag vet att det har kommit ut färre bostäder på marknaden. Och det här har väl kanske, liksom, ja, det är ju tillgång och efterfrågan. Och om utbudet då begränsas så kommer det liksom stötta prisutvecklingen. Så det tror jag kan vara en bidragande orsak. Och sen återigen då det här att det finns köpare som måste köpa. Jag menar, livet händer ju någon mening. Man träffas, man skiljs, man får nytt jobb, man börjar plugga och så vidare. Så det är ju det som, det driver ju bostadsmarknaden.
Just det, förr eller senare. Men kan det också vara så att man känner nu att, ja, alltså, för vi har pratat om i en tidigare podd om just det här med hur dåligt har vi det egentligen och hur mycket har börsen gått ner. Och vi konstaterar att, ja, när vi har det som sämst nu så är vi ungefär det vi hade 2017. Och 2017 hade vi ganska bra. Kan det vara någonstans att man också ser så att, ja, det är krig, allt har gått ner, men titta, jag lever ju ändå.
De kör Mello i alla fall liksom.
Ja, Mello pågår liksom.
Ja. Jo, men och på så sätt så kommer det bli ett väldigt intressant år. Nu gick Swedbank, tror jag var, gick ut och sa att man tror att de rörliga räntorna kommer att toppa på 4,5% här i sommar, och sen tror man att de kommer börja sjunka. Och den typen av tydlighet, apropå det här med att marknaden inte gillar osäkerhet, kommer ju säkert också. Jag säger inte vad jag tror om, eller jag har inte en jättetydlig vy om vad jag tror om priserna, för det är för svårt liksom. Det är för mycket rörliga delar. Men just det att marknaden ska komma igång, att köpare och säljare ska hitta varandra, det tror jag hänger mycket ihop med att man har en lite tydligare bild av vad framtiden ska ge.
Men bostadsrätterna är ju en stor del, i alla fall i storstadsområdena. Och där har jag ju blivit förvånad över hur lite fokus som läggs på vad man egentligen köper, det vill säga andel i en förening. Det har vi suttit här och babblat ihjäl oss om i ett gäng år. Och där är jag väldigt glad. Det är liksom att skicka en liten ros till Hemnet, är ju att det här ganska enkla men ändå hjälper alla igång, att det finns en rating på bostadsrättsföreningar, allt som ofta som säger den här föreningen är en A+ eller det här är en C-förening. För den som faktiskt, ja, det är ju så illa att många tittar ju inte ens på årsbokslutet och så vidare. Men nu blir det ju ännu viktigare att veta, äger man marken eller kommer det bli justeringar på det? Hur är det med elförsörjningen? Jag tror väldigt många köper bostadsrätt utan att ha någon aning om hur huset värms upp. Det har man liksom inte reflekterat över. Och inte minst, hur mycket lån har vi på den här föreningen? För det är ju väldigt skillnad när räntan går från 1% till 5%. Det är 5 gånger så mycket. Och har då föreningen lån på 20 miljoner eller på 200 miljoner, så är ju det skillnad i månadsavgift på många tusenlappar liksom. Kan ni se på något sätt att vikten av att sätta sig in i ekonomin som man köper sig in i på något sätt ökar? Verkar föreningar med A+ liksom dra ifrån B-föreningar? Apropå, du hör ju, jag är gammal statistisk analytiker, så här liksom, märks det av?
Ja, det där är en superintressant fråga. Jag har inte tittat på det utifrån liksom, föreningens skuldsättning. Det ska vi göra, se lite vad vi har för data där. Men vi märker att de frågorna kommer upp mycket, mycket mer. Precis som det du nämner här med driftskostnader och belåning per kvadratmeter och så vidare. Och att det är ju väldigt viktigt som köpare att man verkligen sätter sig in i vad sitter den här liksom, föreningen på för lån. Och hur är de bundna kanske framför allt? Mm. Och vad är avgiften idag? Liksom, är den hållbar eller kommer man vara tvungen att höja? Det är ju jättemånga föreningar nu som tvingas.
Jag tänkte säga det, för det leder till, det är ju att föreningarna måste börja ta det ansvaret. Man har ju bara fullständigt duckat, för att man har duckat med gott samvete, för man vill bo billigare. Man vill att grannarna, eller att alla ska bo så billigt det bara går. Och så vet man, har man någonstans bara så här, ja, fast vi vet ju att den här lägenheten kommer gå upp så mycket, så att det är ingen fara liksom. Så tror jag många föreningar har resonerat, och så resonerade den förening som jag gick in i som ordförande bara för något år sedan.
Ja, och här vill jag också
man har bara inte tagit tag i det, för man har tänkt att det vi kan eventuellt förlora, så har i alla fall lägenheten ökat så mycket i värde.
Jag håller med om din slutsats. Däremot så tror jag det handlar ganska ofta att det är ju vanliga tjommar och tjejer som sitter i föreningen och som behöver möta de här människorna i trapphuset varje dag, och då är det lättare att säga vi behåller avgiften ett år till. Det har ju blivit någon sjukdom, i alla fall i Stockholm, att föreningar ska tävla med hur många år sedan var det man höjde avgiften.
Jo, alltså, men det jag menar,
men då är det liksom svårt att säga att den som kanske är 75 i trapphuset där och knappt får ihop det, att nu blir det en höjning med 1000 kronor. Varför det? Ja, därför hissen måste bytas om 6 år och vi behöver lägga ut om taket om 12 år. De pengarna måste vi spara undan redan nu. Och då säger hon så här, varför det?
Absolut,
jag bor inte ens kvar här då.
Nej, men man kan också inte riktigt begära heller av det är ju vanliga människor som sitter
ja,
där.
De så att jag fattar ju hur det går till.
Jag tycker att de ska ha rosat om ens sätter sig där. Men ja, det är också kunskapen. Och där, där tror jag nu i alla fall att där tycker jag också att de här bostads alltså servicebolagen har blivit bättre på att utbilda eller erbjuda de som de nu sköter föreningar och avgifter åt, att så här, styrelseutbildningar och annat. Liksom.
Ja, och det man kan lägga till är väl också att alltså det har ju varit en knepig period vi har haft bakom oss. När hade vi liksom lite räntor sist, kanske 2013, ja, 2012 där. Från 2011 så sa ju Riksbanken att nu kommer räntan sticka, och sen så blev det tvärtom. Mm. Och man gick liksom, den bara sjönk och sjönk ner till minus 0,5. Mm. Och det är klart att ja, det är ju typ en 10-årsperiod då, där det har varit trenden. Och det formar väl kanske också människors...
Fantastisk möjlighet för föreningar att amortera. Istället sänkte man avgifterna, eller låg kvar med samma avgift.
Ja, och att man kanske hade rörliga lån då, för att man tänkte att det här var väl liksom, det är det mest rationella och vi måste... Det är ju alltid, när man sitter i en förening så är det alltid, ska vi liksom se på det på kortare sikt eller längre sikt liksom så. Men jag menar bara att det har ju varit knepigt liksom för gemene man att orientera sig i det här liksom med ränta och räntekostnader. Och, är det det nya normala?
Har ni några nyheter på gång då på Hemnet? Vad kan vi vänta oss och se?
Pågår det någon affärsutveckling?
Ja, det pågår ju hela tiden. Och ja, mycket har ju med liksom den data som vi delar med oss av att liksom göra bostadsannonsen så rik som möjligt. Sen har vi haft, det kanske man inte ser lika mycket som besökare, att vi fokuserar ganska mycket på affärer med våra affärspartners. Så. Om man tittar på, som besökare kanske det mest intressanta, det är väl att vi har lanserat bättre sökfunktionalitet när man letar mäklare. Man har liksom en sökfunktion där man kan hitta mäklare på olika sätt. Så att det har varit ett viktigt fokus för oss.
Men alltså, det har ju skett en del saker. När jag går in på Hemnet nu, det första som jag får se överst, det är ju några objekt som rullar förbi där. Och de är då inte utvalda specifikt beroende på min sökning, eller? För där står det någon sån här liten annonsgrej. Det betyder att någon har betalat extra för att just visa mig ett radhus i Vällingby. Liksom.
Mäklartipset kanske.
Mäklartipset, okej. Okay.
Ja, det är ett annonsformat.
Det är ett rent annonsformat.
För mäklare.
Så. Sen så står det ibland på annonser premium. Betyder det att det är ekparkett och liksom att det är extra kakelugnar, eller har man bara köpt en liten etikett där det står premium? Som man, alltså, det, vad betyder premium?
Det är ett större paket där det ingår. Det är större bilder och det är bättre exponering.
Då hamnar de överst, eller vad betyder bättre exponering? Får inte jag se alla lägenheter på Götgatan om jag söker på Götgatan?
Större bilder bland annat på annonsen. Och gratis återpublicering numera också om försäljningen går lite trögt.
Ja, det tas bort och läggs upp igen.
Ja, och det är också kunden som mäklaren erbjuder till kund. Då. Vi tycker ni kan ta en premium.
Man kan ju konsultera sin mäklare. Så. Sen så det väljer man när man köper sitt annonspaket på Hemnet. Då. Man ska ha bas, plus eller premium.
Har de någon kommission, mäklarna, hos er? Om de får fler kunder och premium liksom, får de bättre av liksom, pröjs?
Ja, vi har provisionsavtal med mäklarna. Det har vi.
Ah, så inte bara betalar jag, de får en kickback på vad jag köper?
Ja, en provision på de här annonspaketen.
Du, en sak som jag kan föreslå till avdelningen, jag vet inte om ni kommer tycka det här är jättekul, men jag irriterar mig mycket på, inte kopplat till Hemnet men till mäklarna, att det helt enkelt pågår en hel del lögner i annonserna, framförallt med antalet rum. Jag är ju gammal fastighetsmäklare och kan därmed de juridiska reglerna vad som räknas som ett rum. Men vips är det klädkammare utan fönster som någon har räknat in som rum, och så här, vi disponerar den som en trea. Så tittar man, det här är ju en etta, majoriteten här är ju under mark och grejer. Och så dyker den upp i min sökfunktion fast den inte skulle göra det. Och då är det ju oftast att jag bara tänker så här, fuck this shit, jag kollar vidare. Men jag skulle ju vilja ha en anmäla-knapp till er som helt enkelt att den här annonsen är inkorrekt. Det stämmer inte. Det här är inte en fyra. Det här är en etta. Mm. Eller någonting sånt.
Just det. Vi har ju en support och de får ju in liksom synpunkter. Så att den kanalen finns ju om man har synpunkter på innehållet.
Ja, jag tycker ni ska göra enklare att anmäla en annons. Så har man, som man har på Facebook, är det tillräckligt många som anmäler den, då plockas den väl bort tills ni har granskat den och kollat att den stämmer.
Ja. Jag ska framföra det
kan
till
framföra. Det kanske försvårar för en del mäklare, men eftersom det är så viktigt just om vi säger att mäklare är i hög kvalitet och det blir rätt och det blir snyggt och så vidare, så pågår det ju faktiskt en hel del fusk, framförallt med lägenheter i stan. Som irriterar mig faktiskt. Det står balkong när det står att föreningen överväger att kanske söka bygglov, men det är ingen balkong liksom. Ja. Det var tips.
Är det mycket som, jag tänker som Hemnet, får ni just där också då med lockpriser och sådär? Jag förstår att det är mäklarna som måste ta ansvar för en sån sak. Men är ni involverade eller får skit för det, eller förstår du vad jag menar?
Det har ju varit en stor debatt. Nu skulle jag säga att den debatten inte existerar, och det beror ju på att budpremien då, eller skillnaden mellan utgångspris och slutpris, är i princip noll eller till och med negativ. Utan det här, den här utmaningen uppstår ju framförallt i en väldigt het marknad när priserna drar iväg. Sen så är ju, jag tycker det där är svårt ibland faktiskt, för att en budgivning drar iväg, det kan vara väldigt svårt för mäklaren att förutse också. Det kan vara, det är två villaägare som bara ska ha den här lägenheten, och så sticker den iväg 40%. Var utgångspriset uppenbarligen fel? Nej, kanske inte. Så att, ja.
Nej, det är svårt. Fast det är inte ovanligt att man går på en visning, pratar med mäklaren, och så säger, och så har han varit ute för 6 miljoner 900 000 och så säger han, det är ingen mening att lägga någon bud under 7,9, för det kommer familjen inte ta. Då är det ju per definition ren lögn. 6,9 kan de inte tänka sig att sälja för. Det är väl per definition ett lockpris om man sätter ut ett lägre pris än vad säljaren kan tänka sig att skriva papper på.
Ja, nej, men så ska det ju fungera.
Det är väl enligt lag liksom. Då är det ju fel.
Ja, men det är ju som att fråga om det är olagligt att sno något i en affär. Det fattar väl alla.
Jo, men det verkar ju inte. Det är väldigt få människor som döms för lockpriser. Eller? Det är väl få case i Sverige där någon faktiskt har blivit av med sin licens eller fått
betala böter. Det är ofta köpare då som inte är nöjda som anmäler till FMI. Hur många som faktiskt fälls kan jag svara på rak arm sådär. Men just nu så är inte det en het debatt, skulle jag säga. Nej.
Vad hoppas du ska hända då? Slutligen här, vad vill du se? Du sa att det var lite spännande med februari. Och då menar jag utifrån både, alltså hur du, alltså utifrån Hemnets sida såklart, men också hopp för mänskligheten. Vad hoppas du på då? Vad vill vi se på Hemnet?
Men det är väl en så välfungerande bostadsmarknad som möjligt. Liksom. Att spelreglerna är tydliga, att de är långsiktiga. Det vore väl bra om vi som land kan liksom få bukt med inflationen. Det är ju ett jätteproblem. Sen exakt hur det ska göras, liksom, i vilken takt och sådär, det låter jag vara osagt så. Sen en del av det också som vi inte har kommit in på, det är väl liksom den andra sidan av bostadsmarknaden som man inte ser på Hemnet, med liksom hemlöshet och strukturell hemlöshet. Vi har Stockholms Stadsmission som partner, och därigenom ser man ju liksom vilka stora problem vi faktiskt har och som bara växer. Tidigare så har det kanske varit människor med kanske missbruksproblem eller psykosociala problem som har haft utmaningar liksom att komma in på bostadsmarknaden. Men nu kan det ju handla om att man bara inte har tillräckligt med pengar. Liksom. Man är ensamstående person med ett fast jobb. Liksom, så.
Men hur kommer ni? Det där är ju superintressant. Men hur kommer ni in? Varför har Hemnet ett samarbete med Stadsmissionen?
Därför att vi tycker att det är en viktig social fråga.
Och vad kan ni göra då? Så att säga? Det är ändå mäklarna som... Eller...
Låna ut lägenheterna när det inte är visning förstås. Nej, jag skojar. Nej, det skojar. Det kan jag inte.
Vi stöttar ju dem såklart monetärt, men sen så vill vi gärna uppmärksamma de här frågorna på olika sätt, för det är ett jätteproblem och det växer kraftigt, och det är väldigt problematiskt. Så att det apropå din fråga där, vad jag hoppas på, så är väl det kanske det som jag hoppas mest på, om jag får välja något.
Ja, just det.
En marknad där det blir mer möjlighet för fler. Det finns ju en rad andra faktorer som skapar hemlöshet, men en marknad som är där fler människor faktiskt har möjlighet att skaffa sig ett boende.
Och man kan bara konstatera att bostadspolitik är ju inte topp 10 eller knappt topp 20 hetaste ämnena i Sverige, och de flesta svenskar bor ganska bra liksom, och det är väl kanske förklaringen till det. Men det är en grupp i samhället som har väldigt stora utmaningar.
Ja, det här var jätteintressant. Jag har ett helt frågebatteri till, men vi ska sluta nu.
Ja,
det måste vi tyvärr släppa iväg det. Men det här är jättespännande frågor. Jätteintressant. Tack för att du kom hit och pratade om de här sakerna. Man märker ju när man kommer igång att här finns det ju mycket åsikter.
Ja, från vårt manus så ramlar man ju iväg, och just den här frågan tycker jag är jätteintressant, och kanske... Kan vi ses igen om du har lust att komma förbi?
Jättegärna.
Och så kanske vi kan titta också mer på den andra sidan också som vi pratade om.
Absolut.
Det här var väldigt intressant.
Och du som lyssnar, har du frågor om bostadsmarknaden på det här sättet där vi tror att Hemnets fantastiskt sitter ju verkligen på en unik statistikbas här, skulle kunna vara till fördel, så skicka in dem till charlieochmattias@gmail.com så samlar vi dem till nästa gång. Jag vill veta hur prisförändringarna blir mellan ABCD-föreningar i omdöme. Det ska vara intressant att veta mer där det finns uthyrningsdel i generationsboende. Märker man att de drar iväg i budgivning nu med tanke på att fler människor vill skaffa sin extra inkomst? Ja, det finns en rad, föreningens belåningsgrad, kan vi se hur prispåverkan blir på det. Som gammal analytiker älskar det, men jag är övertygad om att vi har lyssnare där ute som har många andra spännande teser som man vill undersöka.
Och kommer också ihåg då att det finns en support-sida. Mm. Alltså man faktiskt kan tycka och tänka och sådär och få svar på frågorna.
Ja, men jättehärligt. Härligt. Spännande. Tack så mycket för idag.
Tack Staffan för att du kom.
Tack så mycket.
Podplay.